Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Välkomna till ytterligare ett avsnitt av min podd. Kvinnan som jag idag ska prata med, hon skriver på sin Facebook-sida så här. Det lutar åt att vi faktiskt behöver äta mer kött om vi ska klara av att rädda jordmån och naturens ekosystem, inte mindre. Att äta kött främjar hälsan, det vet vi ju. Om det är nytt för dig, då har du tyvärr läst på för lite eller lyssna på fel källor. Det låter ju oerhört spännande. Och det här är en hälsomedveten tvåbarnsmor. Hon är licensierad kostrådgivare för LCHF och Paleo. Hon driver ett eget företag som IT-konsult och hon är författare. Välkommen Sandra Ove.
Tack så hemskt mycket. Tack för den introduktionen.
Hur är livet i dessa tider?
Ja, det är... Som för många andra, det är osäkert. Och det gäller, tror jag, att lägga energi, känner jag, på rätt saker. För det finns otroligt mycket energitjuvar just nu. Det gäller att ta hand om sig.
Precis. Ja, men så är det ju. Jag kände igår att jag nog har gått i taket på sociala medier. Jag kände att, precis som så här, min energi började ta slut igår. Så man får väl sålla med det där, helt klart.
Mm. Ja, det behöver man verkligen göra.
Mm. Ja, precis. Vi ska se. Vi kommer kanske inte in på karnivåer, så här. Jag går det händelserna i förväg. In på corona under intervjun, men vi får se. Det är inte helt omöjligt. Jag tänkte att du skulle få börja, förutom min presentation då, att under några sekunder få kort presentera dig. Vem är du?
Vem är jag? Ja, men jag tyckte att du inledde med en väldigt bra introduktion, och jag kan bara repetera att jag är ju tvåbarnsmor till två tjejer som är 9 och 11 idag, och det är ju mitt prio 1 i livet. Och baserat på det, så vad gör man inte för sin familj och framförallt för ett välmående och ett rikt liv? Och det har ju på ett sätt blivit en grund i att jag har fokuserat mycket på hälsa och hur man kan hålla sig just då välmående och frisk, inte bara för vuxna utan för hela familjen. Och jag kommer själv från ett, jag har haft en IBS-diagnos, jag säger haft, för att jag kan tycka att jag inte har det längre. Eller jag har inte det, jag har inga symptom egentligen sedan ett antal år tillbaka. Men spåret in på läkande mat och hälsa är just från en sjukdomsbakgrund.
Just. Mm. När jag läste på om dig så såg jag precis det du är inne på nu, att du var inte den enda heller i familjen som hade och har haft då hälsoproblem. Kan du berätta lite grann om familjens hälsoresa och hur det där startade och hur ni kom på vad det kunde bero på och hur ni har, så att säga, kommit till rätta med det?
Ja, det startade egentligen en dag när min sambo, tillika utbildad, legitimerad naprapat, sitter och läser om inflammationer. Där jag tror att det var en dansk studie om just inflammationshöjande mat. Där de hade testat då på att ta bort gluten och mjölk för patienter och hur bra de hade blivit just för att få ner sina inflammationsmarkörer. Och han sa, men Sanne, det här är nog någonting för din mage. För man såg ju också att mag och tarm, hela tarmsystemet blev mycket bättre av det. Så vi testade det, för då hade jag, alltså jag har ju haft i över 10 år dagligen magproblem och har besökt sjukvården flitigt och gjort gastroskopier och liknande tills jag fick min IBS-diagnos. Mm. Men min sambo var ju ute efter att läka sina egna mycket idrottsskador, allergier och liknande. Plus att vi hade en dotter då Vi har fortfarande en dotter, men då hade hon mycket magproblem. Mm. Väldigt mycket magproblem som var en stor belastning i hennes femåriga liv. Och så vi testade det. Vi uteslöt gluten och mjölk. Och det tog ju bara några veckor, så var min mage helt lugn. Inga symptom. Så att, och det är ju, jag brukar säga att det är ju en smått religiös upplevelse. Och det är många som håller med, som har varit med om det här. Inte bara mage, men att man faktiskt helt plötsligt, dels att man gör det med egen kraft. Och har hittat information som gör att du kan hjälpa dig själv. Och du behöver inte göra det genom medicinering. Så är det en fantastisk kraft och känsla att faktiskt det här har jag klarat själv. På helt naturlig väg. Så där startade vår hälsoresa på riktigt. Vi har väl alltid tyckt att vi har levt hälsosamma enligt Livsmedelsverket och den rådande uppfattningen i samhället om vad som är hälsosam mat och vad som är hälsosamt. Det har vi ju gjort i stort sett hela livet, varit väldigt aktiva. Men det har ju inte hjälpt oss i skador och förebyggande saker.
Du nämnde, eller du sa mjölk, men var det bara mjölk eller var det alla mejerier?
Vi tog bort alla mejerier, ja. Okay. Och på då var det ju så att våra döttrar, vi bytte ju, när vi såg de här direkta effekterna på vår egen hälsa så sa vi, men vi kan ju inte låta våra barn fortsätta äta de här livsmedlen. Det går ju inte. Ska de landa i samma situation som oss när de är unga vuxna? Mm. Vi tog ju bort det och vi hade en dialog med förskolan då. Och då, nu är inte det jättemånga år sedan, men vi pratade med dem och förklarade. Och vi behövde då inga läkarintyg på den. Och det var ju din kommunal förskola. Så då fick man mjölkfritt margarin, vilket jag oryser lite för inför nu. Men man behöver ju vara ödmjuk för att... Det var en hälsoresa, eller en läkande resa vi inledde och idag vet vi bättre att mjölkfria margariner är inte så naturligt. Det är nästan tvärt emot för kroppen, men det var så vi gjorde då.
Ja, spännande. Jag tänker på, när du nämnt gluten och mejeri, om vi stannar kort vid de två, hur tycker du... I stora drag för oss alla andra som inte kanske har några problem eller kanske har några problem. Hur ska vi tänka om gluten och mejerier generellt? Tycker du att alla ska utesluta det eller ska man bara göra det om man vill testa att man har något problem och se om man kan bli av med det?
Men om man utgår från perspektivet att man vill förse sin kropp med den mest näringstäta maten och mat som inte... höjer ditt blodsocker så att du får ett insulinpåslag. Men man kan direkt hålla fast vid det, bara den väldigt näringstäta maten. Om du dels ska förse din kropp med och fokusera på det, då åker sånt som inte är så näringsrikt ut på andra sidan. Bara där har vi ett sätt att faktiskt exkludera allt som innehåller gluten. För allt som innehåller gluten är sädslag som har... I den här världen när vi raffinerar våra sädslag väldigt hårt så är det egentligen bara väldigt mycket snabb energi och väldigt låg näringsinnehåll. Vilket gör att där faller det bort. Utifrån det perspektivet så bör alla som vill förse sin kropp med näringstät mat och energi som håller längre och som inte höjer blodsockret bör undvika det. Sen är det ju så att gluten är ju ett protein som man kan se. Och det ser vi ju rent biokemiskt. Det är ju inga gissningar eller antaganden här. Utan det kan vi ju se på tarmslemhinnan att den har en skadlig effekt. Den är belastande. Sen är det beroende på individens övriga hälsotillstånd hur illa det är. Jag kan bara gå till mig själv och säga att när jag fick i mig gluten, när jag hade tagit bort det under en period, mådde enormt dåligt och fick jätteont i magen. Men efter några år så när jag får i mig gluten så är det okej för mig. Jag kan hantera det För jag ser det som att min tarm är så läkt och är i så bra skick idag. Så den är motståndskraftig och kan tåla det. Även om jag kan tycka att dagen efter, om jag blir lite intim här, att det märks direkt i toaletten. Men jag kan hantera det. Jag tycker att det är någonting som vi inte bör ha i vår mat. Och framförallt inte utgå från det och ha det som grund, vilket vi har idag. All mat med gluten ser vi som en basvara idag.
Jag har för mig att jag har läst att det är någonting i våra kroppar som gör att ingen egentligen helt och hållet tål gluten. Är det något du har stött på?
Eller ja, det har jag också hört. Eftersom gluten var någonting som vi tog bort bland det första när det kommer till inflammationshöjande eller belastande livsmedel, så har vi läst på mycket om det. Men man kan ju komma till i diskussioner som vad är tål då? Hur definierar vi det? Hur uppfattar vi det? Och jag kan också tycka att nej, om jag ska vara enkel så nej, uteslut allting som har med spannmål att göra i vår mat. För det ger oss ingenting. Utifrån en överlevnadssynpunkt och faktiskt se till att kroppen får rätt byggstenar, får energi som man kan hålla sig på länge och få alla de mikronäringsämnen som ingår i annan typ av mat, då är det uteslutet. Okay. Totalt onödigt. Och dessutom väldigt belastande på vårt klimat och vår jordmån. Men det kommer vi in på sen, tror jag.
Ja, det gör vi. Och den andra grejen här om mejeri, hur tänker vi kring det?
Men mejerier är ju som sagt, det uteslöt ju vi och vi gick över en typ av paleokost för ett antal år sedan. Från att utesluta gluten och mjölk så tog vi liksom den riktningen. Och använde oss av kokosmjölk och kokosolja och annat sånt som man vanligtvis använder i paleo. Men idag har vi ju återinfört mejerier. Våra barn har egentligen aldrig druckit mjölk och det är för att vi tog bort det direkt. Men vi använder vispgrädde och vi använder smör. Vi kan använda, ibland kan det bli lite smetana och liknande. Så ja, de absolut fetaste mejerierna använder vi. Och det finns ju massor med diskussioner och olika läger om mejerier. Och jag måste ödmjukt säga att här är vi på en lärande resa för att förstå, och jag tror att för gemene man så handlar det om att lyssna på kroppen, om man tål eller inte, hur man känner och vad man får för effekter av att äta det. Vi har infört det i våran kost igen för att det är en sån stabil och långvarig energikälla främst för våra barn. Vi tillsätter ju det i köttfärssås och i mycket sånt där man kan smyga in fettet på ett annat sätt.
Just det. Men ju fetare, desto bättre.
Ja, så tänker vi för barnen.
Ja, precis. En naturlig fortsättning på det här då. Du har redan varit inne på era barn om inte annat. Men just det här med barn och mat. Jag tror det är så att jag är inte jättehemma i dina böcker. Men jag tror att det är också ämnet för dina böcker, barn och mat. Hur tänker vi hur resonerar vi kring barnen? Som vill då ha ett stort glas mjölk och mackor. Det är som bästa mål.
Ja. Om du pratar om alla. Eller många barn. Eller om du pratar om mina barn. Och
jag tänker här generellt kan vi, nu om barn.
Generellt. Ja, vi. Så som vi har agerat i vår familj. Från början när vi började ändra vår kost. Är ju att vi ändrar ifrån en norm. Där, som du säger. Där är det ju mjölk och mackor. Som är mycket normen. Eller kanske mager sötad yoghurt. Och det är frukost och mellis. Det har ju utgått från att i vår familj gör vi så här. För att vi märker att det är det vi mår bra av. Sen valen i andra familjer, det får stå för dem. Och på den vägen så har vi på ett sätt kunnat göra den här förändringsledningen med våra barn. Att vi dricker inte ett stort glas mjölk. Det gör inte våra barn, men de kan äta mackor. Det gör de ju både i skolan ibland. Det är inte alltid de gör det. Och hemma så kan jag av och till baka då glutenfritt bröd. Men mackor och mjölk är ju egentligen bara snabb energi. Mjölk kan många tycka att, ja, men vadå, det finns ju protein och det finns fetter. Ja, men det är väldigt mycket mjölk, socker i mjölk. Så att det blir också mycket, mycket energi för barnen som de inte håller sig på så länge. Så det är inte, det är ingenting vi äter här hemma. Och det är ju egentligen efter att vi försöker utgå från att maten vi äter ska vara så näringstätt och energität som möjligt. Och då utesluts de sakerna.
Mm. Pratar ni mycket och har ni pratat mycket med era barn om det här med näringstät mat och sådär? Så är de med på noterna liksom?
Ja, och jag skulle nog våga påstå att de är väldigt kunniga inom näringslära och matens innehåll. Långt mycket mer än vad väldigt många vuxna är. Så är det. Och det är för att vi har vågat prata mat med dem från början. Vi ser ju inte att det här är... Ofta så säger man att man får inte prata om maten för barn. Det är förbud för att barnen kan använda det som en maktfaktor och liknande. Men vi har lite gjort tvärtom. Men vi har ju haft inställning att vi måste prata om maten för att förklara hur de kan må av den och vilka effekter de har. Så att koppla det till någonting som ger barnen en känsla. Inte logik, utan en känsla. Och det är inte bara barn som svarar på det, utan det är många vuxna. Och det är kopplingen till vår känslohjärna och det limbiska systemet gör ju att vi generellt sett stannar eller förstår, håller oss till en vana eller kan återupprepa ett beteende. Så det har vi pratat mycket om, att äter du det här så kommer du kunna jula. När de gick i gymnastik, jula bättre. Min ena dotter spelar fotboll. Hon kommer orka spela hela matchen. Alltså sätta det i relation till sånt som de tycker är kul. Och som de vill bli bättre på. Och som de gillar att göra.
Mm. Och att de blir smartare.
Att de blir smartare. Men det, ja, det kan man göra. Nu kan jag börja prata så med min 11-åring. Att smartare blir så abstrakt. Men att kanske att du faktiskt får bättre resultat på matteprovet. Jag tycker också det är viktigt att säga att man kan prata tvärtom. Så att det är inte så att våra barn inte äter godis och så, men vi har det väldigt enligt Ann Fernholm-metoden. De plockar en 5-6 bitar varje lördag och står och väljer väldigt noga i mataffären. Men sen också, har de varit på barnkalas och de har gått all in på alla möjliga smaskigheter och konstlad mat. Så gör vi dem ofta uppmärksamma på hur de mår efter det. De mår ofta väldigt dåligt. Mm. Och den känslan är lika viktig som att uppmärksamma den positiva känslan. Så att återigen bygga ett känslominne för barnen ihop med maten.
Mm. Jag tycker det låter som ett supersmart sätt att tänka kring barnen. Att egentligen, ja, dels prata om det men också försöka utbilda dem och lära dem och få dem som du säger och verkligen känna efter. Att inte bara lära sig saker utan verkligen, ja, lära sig hur kroppen känns.
Ja.
Supersmart.
Ja, det har varit lyckosamt för oss.
Mm.
Det har det.
Mm. Bra tips. Då börjar vi enligt mitt papper här och närma oss lite känsligare saker. Och jag har skrivit upp här kött vs grönsaker och frukt. Och det är ju en het debatt på många sätt, så det här ska bli spännande att prata med dig om. Mm. Det första som dyker upp i min hjärna här, det är ett inslag som var på vårat Västnytt här för ett tag sedan. I Göteborg går det tydligen mycket diskussioner om politikerna ska bestämma om det ska serveras veganska måltider och så här. Det var en het debatt. Och då var det några inslag med en familj som hade en tvååring. Och de var så otroligt stolta över att det här barnet aldrig någonsin hade ätit kött och ägg. Däremot så såg man i inslaget att det här barnet satt åt spaghetti. Och då tänkte jag, okej, kan det när du pratar om näringstät mat och så här. Men hur tänker du där? Alltså det här med grönsaker och frukt, och kött. Var vi ska ju äta mindre kött, säger typ alla, eller väldigt många. Hur ska vi tänka kring det här med kött och grönsaker?
Ja, vi kan väl, jag kan ju lägga till på min hälsoresa då, för att lägga en liten grund för det kommande resonemanget. Det är ju att vi har ju idag, eller jag och min man, vi äter nästan uteslutande bara mat eller livsmedel från animalier. Och dit har vi kommit för att i vår strävan efter att äta så näringstät och näringsfullkomlig mat som möjligt, så har vi ju landat i det. Och självklart också observerat att vi mår mycket bättre av det. Och det är ju en enorm motsägelse till den rådande debatten, den rådande uppfattningen av Livsmedelsverkets rekommendationer. Och det är inte så att Livsmedelsverket säger att man inte ska äta kött, men de säger att man ska äta mindre kött. Och när det kommer till det så finns det ju idag mycket som tyder på att vi ska äta mer kött för att, av två saker. Den är väldigt näringsfullkomlig, animaliska produkter. Det betyder att den innehåller i stort sett alla vitaminer och mineraler som kroppen behöver. Den andra aspekten är det är att, för det kan man ju säga om en hel del vegetabilier, att de har högt innehåll av näringsämnen. Då kan man inte säga att de innehåller alla näringsämnen. Men det är också upptagningsförmågan i kroppen. Så kombinationen av att den har högt näringsinnehåll och att kroppen kan ta upp, alltså absorbera näringsämnena. Den kombinationen är enormt riktig. Du kan sitta och trycka i dig livsmedel med högt näringsinnehåll, som spenat. Men om kroppen inte kan tillgodogöra sig det, då åker det bara ut i toaletten. Och dessutom kanske kroppen måste kämpa otroligt mycket för att försöka ta till sig den här näringen. Vilket till slut gör att kroppen belastas. Den har inte de funktionerna, förmågan att ta till sig det.
Vi ska fördjupa oss, tänker jag, lite mer i det här med som du var inne på, karnivåer, att bara äta från djurriket och vegetarianer och veganer. Men om vi bara stannar till vid det här vid skolmat, alltså jag tycker då och då, kanske inte superofta, men man hör många kommuner som i princip börjar att gå över till bara, kanske inte bara, men vissa dagar i veckan så är det bara vegetarisk kost och att man liksom minskar på köttet, precis som Livsmedelsverket säger. Och vad tänker du om det här, att kommuner gör så här?
Jag tänker på att det är sorgligt. Att jag, om jag ska vara lite tabloid, så tänker jag på att vi är på väg att skapa den nästa generationen vuxna med näringsbrister som knappt går att mäta. Och vi är på väg att förmodligen bygga upp en ohälsa som vi inte kommer kunna hantera. Faktiskt. I form av näringsbrister. Och det är faktiskt någonting som, det är ingenting som jag kommer på, utan man ser redan idag, och det är Världshälsoorganisationen WHO. Det är ju egentligen att vi har ju mer näringsbrister än en svält idag i samhället. Och det är ju, och det tycker jag, det behöver vi ju bottna till, och som jag inledde med att mycket av den maten som vi äter idag är ju spannmålsbaserat, som har högt energiinnehåll men lågt näringsinnehåll. Och 70% av världens befolkning äter vegetariskt. Och man tycker, vad ska vi inte äta mer vegetariskt? Jo, men vi äter vegetariskt idag. 70% av befolkningen i världen gör det. Men det är baserat på spannmål, på majs, på soja.
Ja.
Så att det är, och det är nästan, jag brukar försöka vara lite snällare när jag uttrycker det. Men det är utifrån mina källor, de perspektiven jag läser, och det är ju alternativa perspektiv som ofta inte får komma fram i den rådande debatten. Men det är att det är en enorm risk vi tar att ställa om maten som vi gör för växande barn. Mm. Vi ska skapa en näringsbrist.
Jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på det här med vegetarianer och veganer. Och jag har några saker som kommer upp i min hjärna. Dels för cirka ett halvår sedan så höll jag en lite speciell föreläsning på ett hotell i Göteborg i en matsal där som var full av andra människor också. Men hur som helst, det var ett 20-tal människor som lyssnade på mig. Och efteråt, jag brukar aldrig ta upp den här diskussionen i mina föreläsningar, men efteråt så var det en äldre man som berättade att han var läkare. Han hade varit läkare och jag tror det var i Trollhättan han var. Och då sa han att han fick in inte få utan ganska många unga tjejer som var vegetarianer och var i närmaste nära kollaps. Så det var en sak som fick mig att fundera. Och funktionsläkaren Peter Martin som är i ropet nu, han är ute på väldigt många poddar. Han berättar att 70% av hans patienter på hans funktionsmedicinska klinik i Göteborg, 70% av dem är vegetarianer. Ja. Så det finns en del intressanta saker som man hör. Och samtidigt då så finns det jättestarka krafter, förmodligen ganska ekonomiska starka krafter som då pratar för att vi alla typ ska bli vegetarianer. Till exempel filmen Game Changer som jag för mig produceras av, var det inte samma producent som till filmen Titanic, så att det finns typ hur mycket pengar som helst. Och han själv då äger och driver, tror jag, USAs största företag vad gäller ärtproteiner. Så att det finns mycket skumma saker med det här. Samma med det här Gunnel Stordalens IT-projekt har jag för mig. Jag har sett bilder på att hon har 20 sponsorer som då jobbar inom, eller som är verksamma inom snabbmat, vad gäller vegetarisk processad snabbmat. Så att det finns så mycket skumma saker bakom de här stora krafterna. Så man blir nästan mörkrädd ibland. Men hur ser du på det här med vegantrenden? Förutom det du redan har varit inne på.
Ja, men jag ser det som, precis som du sa nu, att den är driven av enormt starka ekonomiska krafter. Så att det är inte så att vi saknar evidens för näringsriktig och näringstät mat. Och inte heller om man går tillbaka till hur människan har utvecklats genom evolutionen. Det finns väldigt mycket stöd för det här. Så att man kan tycka, men varför hör vi inte mer om det då? Nej, men det är ju så. Tyvärr är det så att det är krafter som styr. Vi har både livsmedelsbranschen, men vi har också läkemedelsbranschen som styr och påverkar. Det finns ju inte, alltså världens största bolag för mediciner, inte vill de att vi ska bli friska. Nu är jag cynisk. Det är inte så att vi kan peka på en människa, utan det här är ju faktiskt det är två kolossalt stora marknader där folk egentligen bara gör sitt jobb. Det går inte att peka på någon egentligen så. Men det är enormt starka krafter och IT Lancet, att Livsmedelsverket faktiskt kommenterar en sån enskild rapport till och med på myndighetens hemsida tycker jag är ganska så fruktansvärt. Nu har ju IT Lancet-rapporten som anser att vi ska äta, vad är det, vi ska komma ner till 8% animalier, helst inga alls, har ju blivit den lever vidare och stärks av veganrörelsen, men tittar man på forskningsstödet så är den ju väldigt, väldigt sågad. Så är det. Så jag vill säga att det är en fruktansvärd utveckling i veganrörelsen.
Jag gissar att du vet vem Georgia Ede är, en amerikansk, hon är väl läkare.
Ja.
Och hon gick igenom tre tunga dokument här på en föreläsning jag såg. Det var dels var det amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket, deras kostråd. Sen var det WHO-dokument och sen så var det IT Lancet. Och hon hittar ju skumma saker, som du säger, i alla de här. Någon av de här tre dokumenten eller studierna innan så hade de haft ett gäng forskningsrapporter och tagit bort 60% av de som inte riktigt passade in i vad de tyckte. Så, alltså det finns så mycket, mycket skumma saker bakom det här också. Mm. som det är svårt för oss vanligt dödliga att få med oss.
Jag tror man får faktiskt bland annat att den här dieten som IT förespråkar med minimalt med, ja men nästan en vegan diet, den är inte lämpad för folk med sjukdom, den är inte lämpad för äldre, den är inte lämpad för barn. Tänk så, men hur ska vi då bygga upp en frisk kommande generation? Vilka är det som du säger, vilka är den lämpad för? Om den maten nu är så himla bra, varför ska inte hela befolkningen kunna äta den?
Precis, jag för mig såg någon bild på 10 olika grupper. De här 10 grupperna passar inte den här maten för. Och alla andra behöver ta tillskott. Så det att den skulle vara det bästa låter ju jättekonstigt.
Men jag kan tycka man kan göra det väldigt enkelt. Man kan säga så här. En människa kan inte överleva enbart på vegetabilier. Men en människa kan överleva på enbart animalier.
Mm.
Alltså så enkelt är det.
Jag har sett en lista här på näringsbrister. Man pratar ju ofta om bland vegetarianer och veganer att det är just B12. Men jag såg precis här en lista på vad som kan bli mer. Det är B12, det är B2, det är järn, det är D-vitamin, det är kalcium, det är omega-3 och det är jod. Och man kan säga om flera av de här sakerna att de finns där men ofta i fel form eller svårt då, som du har varit inne på att ta upp det. Så att det är inte bara B12 som är problemet utan det är ju många andra saker också. Så det går ju, gissar jag, att leva hälsosamt som vegetarian också. Men du måste nästan vara utbildad på vilka risker du utsätter för att minska på de riskerna.
Ja, det är en onödig risk.
Har du några tankar om det här? Man, det hör man ju inte mycket om kanske. Men det finns ju en del, jag tror det heter antinutrient. I växter, alltså växternas kemiska stridsmedel som är deras försvarsmekanismer eftersom de inte har tänder och klor. Vad vet du om det?
Ja, och det var det lite jag var inne på förut när jag sa att det finns två viktiga saker att tänka på när det kommer till livsmedel. Det är dels näringsinnehållet men sen också kroppens upptagningsförmåga. Mm. Och det som hindrar näringen att tas upp i kroppen är just det du säger. Det är antinutrienter. Och det är kroppens det är växternas försvarsmekanismer. Då de inte varken kan bita ifrån eller springa ifrån sina fiender. Och det handlar ju allt från att ett frö ska kunna få lämnas i fred för att faktiskt få frodas och växa upp till den arten det ska växa upp till och inte ätas upp av någon fiende. Och det här betyder ju att de här antinutrienterna när vi äter vegetabilerna kommer in i vår kropp. Och generellt sett kan man säga att det här gäller ju alla. Att det finns där i kroppen också för att komma igenom och kunna ta upp den här näringen så kan kroppen antingen ha förmåga av att bryta ner. Eller så har de inte det. Och så som samhället ser ut idag med en ganska stor ohälsa och mycket nedsatt immunförsvar och försvagade tarmar och bräckliga tarmslemhinnor så medför det en ännu mer belastning på kroppen. Och när kroppen har till slut lyckats bryta ner det här så kan den ha medfört mer skada än nytta. Och det är tyvärr det som är den viktiga faktorn när man tittar på vegetabilier. Att man måste veta hur mycket kroppen tar upp. Vilket gör att det blir mer komplicerat. Du kan inte bara titta på näringsinnehållet och säga men nu, titta här, jag har ätit jättebra enligt Livsmedelsverkets matkalkyler. Jag har ju fått i mig så här mycket. Nej, men det har man inte. För att man har inte räknat på vad kroppen tar upp av det. Vilket gör att vi får näringsbrister.
Mm.
Det är jag skulle nog säga att min spaning framöver när vi blir klokare och klokare på det här med matens näringsinnehåll det är att tänka biotillgänglighet.
Mm.
Det. Och det är en väldigt viktig faktor för att vi ska kunna hålla oss friska framöver.
Mm. Ja, för mig har jag hört, det kanske till och med var du som sa det, att kött i många fall har dubbelt så hög biotillgänglighet en vegetarier. Alltså man har dubbelt så lätt att ta upp näringen ifrån kött som vegetabilier. Det är ju en oerhört siffra.
Ja. Och det finns en global skala som kom, jag tror att det är 2013 eller 2016. Den finns utarbetad. Så att det är USDA som har utarbetat den, som heter DS Score. Och där tittar man ju på proteininnehållet. Vi pratar ju, det är väldigt mycket high protein och ja, du behöver inte äta kött för du kan äta de här bönorna. Så nu har du kommit upp i samma proteinmängd. Jag hörde någon som sa så här, men det är bara att äta majs och jordnötssmör så har du kommit upp i samma proteinmängd som en viss mängd kött. Vilket är vansinnigt med tanke på att protein är ju egentligen bara samlingsnamnet för ett antal byggstenar som vi kallar för aminosyror. En del av dem är ju sånt som vi måste tillsätta genom maten. Och den här DS-score, den lägger ihop precis som jag sa protein, de olika aminosyrorna och tittar på upptagningsförmågan. Vilket gör att det högsta vegetabiliska du kan äta i form av den högsta skåren, det är kikärtor. Och de ligger på 0,6. Medan allting som kommer från animalier ligger över 1. Och på den här skalan då, DS går, så allt som ligger över 1 är ju sånt som är perfekt. Alltså det, du får i det allting och kroppen har en hög ett näringsupptag. Och den här skalan, den kommer vända upp och ner på hela livsmedelsbranschen och hela tänket när det kommer till protein. Och då, det är då vi kommer se väldigt mycket att det är inte tillräckligt. Det vi förser våra barn med, de här vegetariska måltiderna i skolan, det är inte tillräckligt. Vi utvecklar näringsbristen. Och nu pratar vi bara om protein, men det är enormt viktigt att få i oss alla essentiella aminosyror.
Mm.
Så att det är någonting att hålla utkik efter. Det är score.
Spännande. Det här med antinutrienter. Du har pratat om det med näringsupptag. Att det hindrar näringsupptag. Men det är inte också så att man kan vara, ska vi kalla det, allergisk mot vissa antinutrienter. Att vissa personer får problem med dem.
Absolut. Det är ju lite då, beroende på hur vad ska jag säga, skadad man är i sitt immunförsvar eller i att man har en läckande tarm eller liknande, så är det ju lite olika beroende på hur man reagerar på de här ämnena. Men de huvudsakliga grupperna som jag tror många känner igen i andra namn är ju lektiner, fetinsyra och oxalater. Och oxalater är egentligen kristallisering av olika mineraler. Och oxalater är ju faktiskt kristallisering, det som händer när vi får njursten till exempel. Som är väldigt, väldigt hårda kristaller. Men det här är de, man brukar säga, de tre största undergrupperna av antinutrienter. Och det är därav som man säger att för att minska den här påverkan på kroppen, så det är ju därför man ska blötlägga nötter och baljväxter och man ska gärna fermentera grönsaker. Det där har man gjort i många, många tusen år, och det är ju förmodligen för att människan har upptäckt att det blir belastande för kroppen.
Mm.
Förutom att det också har varit ett sätt att konservera mat. Men det är väldigt många som reagerar på det. Och ofta är det ju så att när det har gått så pass långt att vi märker av och känner av att vi mår dåligt. Alltså då har det gått långt. Men du kan ju faktiskt ha de här ganska låggradiga, belastande och inflammerande processerna i kroppen under många, många år. Och till slut har du utvecklat någonting som kanske inte går att reversera i din hälsa.
Just det, ja, spännande. Vi ska strax komma in på det du har vidrört med karnivor och bara äta från djurriket. Men innan där så tänkte jag att vi skulle bara beröra också klimatfrågan, som ju också är mycket i ropet. Och jag tror det var Anna Hallén, vet du vem Anna Hallén är?
Ja.
Jag tror hon, att det var hon som skrev och berättade precis nu om att hennes son hade, de hade fått i skolan klimatsmart korv. Det hade man, hade man serverat som skolmat, och det var ju då såklart vegetarisk korv. Hur ser du på det? Klimatsmart vegetarisk korv?
Jag tror att lyssnarna har fått med sig ganska tydligt vad jag ställer mig i denna fråga. Och från ett näringsperspektiv. Men sen har vi ju, inte bara inom från ett näringsperspektiv som man, det kanske man har fått med sig, att vi har väldigt mycket haltande data som gör att vi kan skapa näringsbrister. Men vi har ju väldigt mycket haltande data när det kommer från ett klimatperspektiv också. Där vi, mycket av den data som man utgår ifrån när det kommer till beräkning av klimatsmart mat är ju att jämföra äpplen och päron. Och enormt, inte ens, inte, de är på två olika, odlade på två olika planeter skulle jag säga. Så att det är otroligt fel grund att mäta på. Men nu börjar man ju se faktiskt lite, tycker jag, för jag följer ju mycket skolmat. Konton, Livsmedelsverket, jag prenumererar till och med på Magasin Måltid som är en branschtidning för offentliga måltider. Att många börjar ju tycka att men det är någonting som inte stämmer. Varför ska jag äta en korv, en sojakorv som är producerad i en helt annan världsdel och så får den stämpeln klimatsmart mot att jag kan äta en nötkorv som kommer från en fjällko i Sverige som har fått beta naturligt och äta det den är gjord för och fått leva ett antal år. Alltså hur beräknar man att den inte skulle vara klimatsmart? Och det är ju ett enormt, det här är enormt komplext, för vi pratar om flera olika perspektiv här, och jag tror att när det kommer till demoniseringen av kött är ju från ett etiskt perspektiv, det är från ett klimatperspektiv och det är från ett hälsomässigt perspektiv. Och jag tror att vi kommer behöva i den debatten framöver ta hänsyn till alla de perspektiven och bli väldigt pålästa för att kunna ge en rättvis bedömning. Och jag är övertygad om att det här kommer inte hålla. Så att den där korven, vegetariska korven, kommer inte få varken en hälsosam eller en klimatstämpel som är positiv framöver.
Men alltså, man hör ju, det är egentligen det enda man hör, ska vi rädda jorden så måste vi bli vegetarianer allihopa. Men, men jag har ju för mig att jag har sett tabeller, du hade väl också en sån tabell där du visade att skillnaderna är hårfina mellan de här två sätten att producera mat på vad gäller klimatet?
Ja, alltså tyvärr är det ju så att man kan gå sig väldigt vilse i de här tabellerna. Mm. Och jag tror att vi måste bortse lite från den här datan som många försöker köra lite pajkastning med mellan de olika lägena. Men vi måste utgå från det vi lärde oss i skolan, och det är naturens kretslopp. Där har vi svaret. Och innan människan började belasta jorden som vi har gjort, dels genom att vi började bruka jorden för över 10 000 år sedan, där är människans första stora belastning av jorden. Och sen när vi började bryta det som fanns i jordens mitt, alltså de fossila bränslena, där är nästa stora belastning av den här stackars jordklätten som människan har gjort. Och lägger vi ihop de där två och titta på hur har naturen skapat djur och natur, både vegetabilier och animalier, innan vi kom och faktiskt förstörde det här systemet eller ruckade väldigt mycket på det här systemet. Det är det vi måste gå tillbaka till, och då kan vi liksom hålla oss borta lite från de här olika tabellerna och data hit och dit, vad som är mest belastande, för då blir det väldigt, väldigt logiskt. Och jag tror också att jag tror att alla inser det. Alla som inte har en ekonomisk agenda att styra mot. Jag tycker ofta att när man pratar om det här med kollegor och vänner och bekanta, att it makes sense. Alltså folk fattar det här. Det är inte ett dugg, och det är väldigt få som ifrågasätter det när man tittar på hur naturen ska fungera.
Mm. Precis, jag brukar säga när jag träffar någon här lokalt som då tycker att vi bör bli vegetarianer allihopa, så våran broccoli jag får på ICA-affären här, jag vände på den och tittade var den kommer ifrån. Jo, den kom från Chile. Och medan köttet vi äter kommer ifrån granngården här. Liksom. Så, vilket är smartast för miljön, tror du, eller klimatet? Är det broccoli från Chile eller griskött från granngården här? Så det är som du säger, man får ju också börja tänka lite själv. Kanske.
Ja, men sen tror jag också att det är viktigt att återkomma till den här näringstätheten.
Mm.
Och där slarvar man också mycket med siffrorna när man lägger liksom 1 kilo kött mot 1 kilo broccoli.
Mm.
Men vi måste börja förstå innehållet i maten och vad innehållet faktiskt gör, vad kroppen gör med den för att hålla sig frisk, stark och överleva.
Mm.
Och där pratar vi helt olika planeter, men det här är komplext och folk har inte tid till att sätta sig in i det etiska, klimatmässiga och hälsomässiga perspektivet, utan vi förlitar oss på myndigheterna, och det är ju det vi ska kunna göra.
Mm.
Absolut. Men en annan sak som jag försöker ofta lyfta fram, det är att köttet vi äter idag, om du säger att jag vill dra ner på kött, jag köper och njuter av en fin köttbit varannan fredag. Det är ju väldigt vanligt att man har dragit ner. Men man vill äta bättre kött med mindre kött. Ja, men då ska den här stackars kossan slaktas för att du ska få njuta av din fredagsstek varannan fredag. Men resten av den här stackars kossan då? Vem ska äta det? Nu har vi ju en livsmedelsproduktion som gör och kan kompensera för att konsumenten dissar större delen av kossan som har gått i slakt. Och det här är ju rent. Vi håller ju på med lyxkonsumtion i Sverige idag. Så för mig är det jätteviktigt att vi börjar åberopa det här nose to tail. Alltså du ska respektera djuret som har gått i slakt och förse det med mat. Genom att äta allt så mycket som möjligt mellan svansen och nosen. Och det betyder att ska du ha din biff varannan fredag. Då får du faktiskt ta ansvar för att du köper de andra delarna också. Mm. I form av att ät kossans lever, som är bland det mest näringsrika livsmedel vi kan äta. Koka buljong på mycket av benen. Se till att göra långkoken av delar som mellangärde och liknande saker. Jag tror inte att det är nog inte så många som har lagat mellangärde av en kossa idag. Och jag tror knappt man kan hitta det i affären. Jag har det nere i våran frys för att vi beställer från lokala gårdar. Men det är faktiskt så att man behöver ta tillvara på allt från djuret, och det kan man ju i många andra delar av världen. Du har inte råd, en kvinna i Afrika som har ett fåtal djur, inte 17 äter hon en stek varannan fredag, då svälter ju familjen ihjäl. De måste ta hand om hela djuret, och det är ren överlevnad. Och de kan inte ha så mycket. Hon kan inte odla sojaprotein och ärtprotein på sin lilla landplätt. Hon kan inte skapa sig en Impossible Burger eller Beyond Burger. Det är dels förstå näring, matproduktion. Men också förstå att vi måste lägga om och äta all mat som produceras.
Mm. Ja, precis. Vi får bli bättre på att äta hela djuret. Och jag har för mig att när jag var ung, det är jättelänge sedan, men då, alltså vi åt ju lever både i skolan och hemma stup i parken, känns det som. Idag så äter vi inte lever överhuvudtaget. Så att det är ju ett problem, så det får vi bli bättre på. Jag tror det var den här funktionsläkaren, Peter Martin, som berättade att han har någon gård nere hos sig i Göteborgstrakten. Där har de tagit lever och lagt in den i köttfärsen. Alltså de har gjort köttfärsen lever i. Det tycker jag var supersmart. För då, om det nu är någon som har problem med lever. Så han menar ju att man känner ingen leversmak av det, men man får i sig alla nyttigheter då som finns i lever. Det kan man hoppas.
Men så gör vi också faktiskt. Det är lite sån här hemmatrick. Det är inte så att mina barn äter gladeligen efter steklever.
Nej.
Det gjorde inte jag heller när jag var liten. Nu gör jag det. Men så den kör jag. Jag kör ju en leverbit i mixen och sen så ner med den i köttfärsen. Eller i köttbullarna.
Just det, vi är ju egentligen inne redan på det här med karnivåren. Men jag tänkte att vi skulle ta lite mer om det. För något år sedan så träffade jag en tjej som berättade att hon hade provat. Hon hade varit dålig på en massa olika sätt i 20 år. Provat. Hon var ändå extremt påläst och hade provat precis allting. Ingenting hjälpte. Så blev hon karnivåre och började äta bara mat från djurriket då. Och alla hennes problem försvann.
Ja.
En annan sak som jag tycker är spännande som jag har stött på är att det finns en klinik i Ungern som i princip har, du känner såklart till den, men jag tycker det är spännande att de botar i princip alla sjukdomar, kan ju låta hur konstigt som helst. Men genom då att människor i princip är deras patienter och äter bara från djurriket. Så då, jag funderar så här, beror det på att det här maten, du har ju redan varit inne på det, men beror det bara på att mat från animalier är så mycket bättre? Eller kan det också vara i kombination med att man tar bort de här antinutrienterna och det som du har varit inne på? Har det en kombination eller är det bara köttet som gör att det många får så bra resultat?
Jo, men det är väl klart att det är en kombination. Och jag som är öppen för de här kanalerna, så alltså det vittnesmålet du exemplifierade nu med den här kvinnan, alltså det finns tusen åter tusen fantastiska skildringar om folk som har prövat allt och sen gått över till och hittat lite i ett desperat läge att nu testar jag det här och utesluter allt utom animalien. Då pratar vi om att de bara äter kött, allt och vatten. Och de mår bättre. Och till slut så försvinner mycket symptom att de kan leva som vanliga människor. Och återigen, det är ju en religiös upplevelse när du, de här människorna, nu pratar inte jag om IBS-diagnos, utan nu pratar jag ju om autoimmuna tillstånd där människor går på tunga mediciner och kan liksom inte egentligen ha ett vanligt liv. Mycket relaterat till tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom och liknande. Så det är fantastiska historier. Och då undrar man, men hur är det möjligt? Varför har inte det här kommit fram tidigare? Och med respekt för att det är en enormt... det finns en lång historia. Man kommer in även på religiösa bakgrunder till varför man alltid ser att grönsaker är bättre och det är det som gör oss friska och håller oss och det friska och fräscha, om man säger så. Och att kött är det som är inte så bra. Alltså det har vi ju, det är det Livsmedelsverket baserar sina rekommendationer på, och det är klimatet och det är etiskt. Så att det är liksom inte, har inte ens varit inte ens i närheten av att rekommenderas. Finns ju inte idag. Men så är det några modiga själar. Och framförallt eloge till alla de. Många i USA och i Australien. Som har ett så pass öppet sinne. Och är de riktiga näringsjägarna. Kan jag säga. Som bara tycker att nej, men vi måste. För det är många läkare och professorer som leder oss igenom det här. Så det är inte liksom gemene man eller någon som har suttit hemma på sin kammare. Bland annat paleomedicinen här i Ungern. Enormt skickliga läkare som har kommit fram till att nej, med rätt näring och näringen från animalier så får kroppen det den behöver för att läka. Så det är uteslutande att gå tillbaka till näringstäthet och upptagningsförmåga. Och sen har kroppen kunnat faktiskt sköta det här själv.
Ja, det är superspännande.
Ja, det är faktiskt helt fantastiskt.
Ja.
Men det är modigt. Det är väldigt modigt att våga ta och gå emot sjukvården såklart.
För det finns ju, alltså flera av de läkarna som jag följer säger ju fortfarande att alltså, du bör få i dig, jag tror alltså, man säger väl i princip 1 kilo frukt och grönt om dagen. För annars så får du då brister. Så att, ja, det stämmer inte riktigt. Det går att få i sig ändå via animalisk mat.
Men jag skulle vilja nämna en annan sak. Nu har jag nämnt ganska allvarliga sjukdomar, men en annan sak som många vittnar om, och faktiskt så kan jag se det, man undrar vilka effekter jag har fått på att äta, nu äter jag carnivorish, det betyder att jag kan en liten del, kanske 10% av det jag äter är från vegetabilier, och det är ofta i ett socialt sammanhang. Sen är jag väldigt svag för kol, jag äter gärna surkål och fermenterade grönsaker. Vilket är en väldigt god, tycker jag, kombo ihop med kött. Men det är ju att jag märker att när jag har ätit kol och en del grönsaker så ökar mitt sockersug. Och det är faktiskt så att, och det är ju kolhydrater. Så är det ju. Men, och det tycker jag är fantastiskt att det är många som har, som kämpar med ett sockerberoende. Som har sett fantastiska effekter. De har verkligen testat allt. Och många sockerberoende har ju blivit väldigt hjälpta av att äta strikt LPHF och en ketogen kost. Men där tillåts man ju ändå äta, man inkluderar ändå mycket grönsaker och sånt i maten. Men har man faktiskt gått ifrån det, så är det många sockerberoende som har vittnat om att man hittar det här totala lugnet i sitt sug. Vilket jag tycker är fantastiskt.
Ja, superspännande att det också kan ha sådana effekter. Kul, vi ska börja och avrunda där. Det har varit så, jag skulle kunna prata med dig, Martin, men vi ska ändå börja avrunda lite. Först tänkte jag höra om det är något du tycker vi har missat någonstans, något du vill tillägga.
Ja, men det här är väldigt komplexa ämnen. Så vi, som du säger, vi kan prata länge om det här. Nej. Jag ska inte, don't get me started, för då kan vi sitta en timme till.
Jag nämnde att du är författare också. Ska du nämna kort om, vad är det du har?
Jag är författare och jag är näringsnörd, men jag tror att jag är en ganska dålig säljare. Men det är väl, man kan inte ha alla skills.
För jag tror att jag hittade i dina böcker så lätt på din hemsida. Så att,
ja, det är faktiskt bara en bok. Så jag kan fortfarande titulera mig debutförfattare.
Ja, det är samma.
Nej, men det är tillbaka till att jag ville ju på något sätt dela med mig av våra erfarenheter om att lägga om kosten och äta mer riktig mat och mindre socker och fylla på med mer näring i hela familjen. Ofta så är det ingen konst för vuxna att ställa om. Man kan sitta där och truga i sig kanske maten inte är så god bara för att man har hört att det är hälsosamt. Men så funkar inte barn. Och med vårat sätt och lära våra barn om hur maten påverkar kroppen, så kände jag att jag inte hittade några böcker om hur man förmedlar det här på ett smart sätt och engagerande sätt till skolbarn. Det finns mycket pekböcker och barn för, alltså böcker för barn i 2, 3, 5 års åldern, men inga för skolbarn där de kan läsa själva. Så det saknade jag, och då kom jag på idén att göra en bokstavligt verkligen familjebok. Min bok som heter Den friska maten för hela familjen är vändbar. En bok på ungefär, jag tror att det är 150-160 sidor. Där den ena delen förmedlar grunden i näringslära och mat- och evolutionslära på ett väldigt, väldigt enkelt sätt i form av smakportioner till vuxna. I ena delen, vänder man på boken, så möter man ett gäng som heter Kostronauterna. Och det är 4 lirare som representerar näringsämnena. De heter LIP, Amin, GLU och VIMI. Nu får ni räkna ut vad de representerar. Men de, genom ett antal historier, då, leder barnen genom olika vardagssituationer och hur maten påverkar dem. Och även ett par historier om vad som händer inne i kroppen. En av historierna heter bland annat vart tog köttbullarna vägen. Och då får man följa hur en köttbulle färdas från maten ner i magen och genom tarmarna.
Låter som superspännande bok.
Ja, men den har fått mycket uppskattning. Så den finns att köpa på Adlibris och Bokus. Mm.
Jag ska länka till den också. Känns som jag borde köpa den till mina barnbarn också. Ja, vi får se på det.
Ja, men precis. Den är inte bara för familjen. Den är gärna för mormor och farmor. Och,
ja.
Och många andra som har med barnen att göra.
Slutligen här då, så tänkte jag höra om du har tre bra, ska vi kalla dem livsråd. Jag brukar fråga dig på dem. De jag intervjuar, och det behöver inte bara ha med de här sakerna att göra som vi har pratat om, utan tre bra livsråd. Det fick du bita i.
Ja, alltså näringsnörd som man är, men jag försöker tänka lite från alla perspektiv, och de flesta brukar säga det här med sömn, att det är ett livsråd, och ja, det kan jag väl hålla med om, men om vi ska ha lite mer handfasta tips, och ett råd som har förändrat och påverkat våran vardag väldigt positivt, det är att planera sin mat väldigt väl. Att ha en väl fylld frys, och att man får in en rutin att man på kvällen har planerat maten dagen efter, eller att man på morgonen tar fram någonting från frysen. Så att prioritera planering av sin mat gör att man kan upprätthålla en hög nivå när det kommer till näring och hälsosam mat. Det är en av mina livs... Sen är det här med skärmar. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Men jag märker verkligen att nu är jag IT-konsult också, som du nämnde i början. Så det blir mycket skärmtid för mig. Men jag försöker verkligen, och jag märker att det är en enorm skillnad och faktiskt... stänga av skärmarna tidigt på kvällen. Och ha lite egen liksom skärmtid för sig själv, att man har en gräns. Det tycker jag gör en enorm skillnad på hela livskvaliteten. Det var två. Tre. Jo, det är också ett mer praktiskt tips relaterat till näring. Men mer kanske... också för att ta hänsyn till det etiska och klimatperspektivet, det är för varje fin del du köper av ett djur, så köp en ful del. Så köper du fredagsteken, så köp levern också. Och så går ni in på min hemsida och så gör ni min bredbara leverpastej. Alla uppskattar. Så det lät stort med livstips, Benny, men du fick mina mer praktiska...
Ja, men det är sånt där som underlättar för en. Liksom. Ja. Underlättar att äta rätt, underlättar att troligen sova och bättre och må bättre. Jättebra.
Men de små stegen i livet ger ju på sikt enorma resultat.
Exakt. Precis, var hittar man, du var inne på hemsidan här, var hittar man dig på sociala medier och nätet?
Ja, om man hittar mig, jag finns ju som många andra, jag har en blogg som jag faktiskt inte bloggar så mycket på längre och inte lägger ut så mycket recept. Det finns en stor receptbank där, men med tanke på att jag under senaste året har skiftat över mycket till att vilja bidra och till att nyansera debatten kring klimat, kött, så hittar man mig säkrast med det mest uppdaterade materialet på Instagram. Så följ mig gärna där. Och mitt namn är familygood.se.
Familygood.se.
Ja, så där finns det daglig inspiration och till mina tankar och både i ett familjeperspektiv också. Men framförallt kött och klimat och liknande.
Familygood.se. Jag ska länka den också. Bra. Kul. Superintressant har det varit att få prata med dig, och jag är så glad och tacksam för att du tog dig tid till den här intervjun.
Tack för tiden, det var jättespännande att få diskutera med om det här.
Precis, och som du sa, vi är i lärande skede på många sätt, och kanske attityder och saker och ting förändras över tid också. Så vi kanske ska ta en ny intervju om något år eller två och se hur det ser ut. Och förhoppningsvis så är det en annorlunda väg på många sätt då.
Ja, det tycker jag. Det var en bra idé.
Ja. Tusen tack och ha det så gott och sköt om dig och tvätta händerna.
Detsamma, Benny.
Ha det bra.
Tack.
Tack.
Hej, hej.
Hej då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.